Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden. Podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden så pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. Podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Och tanken är att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här, byter tankar och idéer som leder till, ja just det, hållbar stadsutveckling. Och det är precis det den här podden också ska göra. Inspirera, väcka tankar och frågor. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. I det här avsnittet ska vi prata om medmänsklighet, eller altruism som det heter med ett tjusigare ord. Alltså oegennytta och motsatsen till egoism. Den där känslan vi får när vi uppfattar lidande hos andra och får oss att vilja minska det. Jag tänker på FN:s agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Och som Malmö också är med på och arbetar utifrån. Den handlar i allra högsta grad, tycker jag, om medmänsklighet. Att lösa klimatkrisen, utrota fattigdom, främja fred och rättvisa och minska orättvisor. Det är ju höga och stora mål det här. Jag har en vän som öppnade sitt hem för en okänd människa som var i nöd. Och jag känner dem som varje dag skänker en slant till tiggaren utanför den lokala matbutiken. Och det är många som arbetar frivilligt för att hjälpa andra. Men bryr vi oss mer eller mindre beroende på vem det är som behöver stöd? Ja, hur står det till med medmänskligheten i Malmö idag? Om det ska jag prata med Karin Quadra som är professor i socialt arbete vid Malmö universitet och Lena Wetterskog Sjöstedt som är chef för Skånes stadsmission. Välkomna båda två. Hörrni, hur står det till med medmänskligheten egentligen? Lena Wetterskog.
Ja, det är en stor fråga, medmänsklighet. Och jag skulle säga att jag ser både och om jag tänker på Malmö. Dels så ser jag att medmänskligheten ökar, men jag ser också att den delvis minskar, vilket vi ofta tänker att det beror på de ökade klyftorna. Ett ökad polarisering i samhället där vissa får mer och bättre och vissa grupper marginaliseras genom att de får mindre och sämre villkor än andra. Det här triggar ju medmänsklighet såklart. Så rent konkret så ser vi ju att många människor vill hjälpa till, men det är också människor som duckar och vänder sig om för att det blir för jobbigt.
Mm. Vad säger du, Karin?
Jag tycker det är jättefint det Lena säger, att det är både och. Och det som dyker upp i huvudet på mig när jag tänker på Malmöperspektivet då, det är några riktigt starka initiativ som jag tycker har skett i olika bostadsområden där boende själva har organiserat sig för att stötta varandra så att säga. Till exempel med att hjälpa att handla eller upprätthålla sina kontakter trots att man inte får träffas med telefon eller sociala medier. Och sen ett exempel som jag bara måste få berätta om, för jag tycker det är nästan poesi. Det är när några boende planterade frön och gick hem och lämnade till andra personer med tanken då att de skulle kunna bli lite uppmuntrade och känna gemenskap när de ser den här lilla spirande plantan. Och också veta att någon har tänkt på dem.
Wow, vad fint.
Ja, men visst är det.
Men det här är ju initiativ som kommer liksom av reaktioner direkt från människor som ser andra människor. Kan man säga någonting om vilken typ av människor det är som är aktiva och liksom delar med sig av sig själva till någon annan i nöd? Vad säger Lena?
Ja, de människorna som vi möter som vill vara med och stötta Stadsmissionen är ju, ibland är det ju människor som faktiskt har ett överflöd, men ibland är det också människor som själva har väldigt lite, som har erfarenhet av vad det innebär att leva i fattigdom, som inte kanske haft de bästa uppväxtvillkoren. Så att jag ville säga att vi möter människor, en mängd olika sorters människor som alla vill vara med och hjälpa till, därför att man vet vad det innebär att vara människa. Och då är det ganska lätt att sträcka ut handen till sin granne. Jag tänker framförallt nu i pandemin. Att man hjälper de man känner. Men vi möter ju också väldigt många som vill hjälpa de man inte känner. Alltså den andra. Så att min tro det är ju att det här handlar om människor som vill möta människor och vill hjälpa människor. Jag kan inte säga att det är någon särskild typ av människor. Utan människor som tar sig själva på allvar. Och tar sina medmänniskor på allvar.
Karin, då med dina forskarögon, vad kan du säga om de här människotyperna som känner att de vill hjälpa till?
Ja, jag vill nog lite grann vända mig emot att det skulle vara en typ. Eller jag skulle hoppas att det inte är det. För jag tänker på, medmänsklighet brukar man ju se som en dygd. Och bara ordet dygd betyder ju att det är någonting vi kan kämpa med. Någonting vi kan utveckla och kämpa med oss själva. Så då blir det inte så typ. I så fall får man förändra sig och att man strävar efter. Och sen så tänker jag på Aristoteles då. Och hans sätt att se på det här med dygder. Som att det handlar om att just träffa rätt. Hitta en gyllene medelväg mellan två ytterligheter. Och medmänskligheten handlar om att handla... Att hitta sin väg mellan individ och kollektiv. Att inte jag som människa ska leva på andras bekostnad. Utan ha just den här balansen. Så medmänsklighet i någon mening betyder alltså medmänskligheten. Alltså ha den samhällelig helhet som man strävar efter. Så att man inte på något sätt både kommer ifrån att individualisera, att vara medmänsklig. Men också att inte... bara se till den lilla utsatta individen utan försöka lyfta det här. Alltså lyfta den individualiserade medmänskligheten till att gå till kollektiva strävanden om solidaritet, social solidaritet.
Ja, men det hänger lite ihop med det Lena sa, tänker jag. Det här att man faktiskt, även om man har väldigt lite, ändå vill vara med och bidra för att jag ser en annan människa. Jag ser dig i din nöd.
Och om jag hänger på dig då där, Karin, så... Alltså Stadsmissionsrörelsen, vi säger att vi jobbar för ett medmänskligare samhälle. Och då säger vi ju dels att vi hjälper människor med att lindra nöd, att ge människor basbehov. Och det kan handla om mat, kläder, tillgång till hygien, tillgång till sjukvård. Men vi jobbar också då för att ge människor nya livschanser, för vi tror ju på människans egen makt. Och där går vi in och jobbar med förändring på lång sikt. Vi har socionomer, jurister, all olika yrkeskategorier som ger det där samtalsstödet och som ger plattformar för att kunna ta steg vidare. Och det tredje benet vi står på, det är också att vi säger att vi vill vara röstbärare. Vi vill ju visa alla de här människorna bakom statistiken. Och vi vill också vara opinionsbildare, för vi tycker ju inte riktigt att vårt välfärdssystem idag faktiskt tar hänsyn och ger konkret hjälp till de allra svagaste.
Vad är den där egenmakten för något?
Det är ju att kunna ha möjlighet att påverka mitt eget liv. Att jag inte hamnar i den här offerrollen, utan vad kan jag ta för små, små steg för att faktiskt själv vara med och påverka min livssituation. Men jag behöver stöd. Jag behöver någon som kan systemet. Jag behöver ha någon som tror på mig. Någon som rent psykosocialt kan stå bredvid mig, axel mot axel. Så medmänskligheten i statsmission eller medmänskligheten i samhället, tänker jag, handlar om att möta människor i ögonhöjd. Att det inte är så att vi ska hjälpa någon som är mindre, utan hjälpa någon som är precis lika mycket värd som jag.
Vad finns det för farhågor med att se någon som offer eller sig själv som offer? Vad säger du, Karin?
Frågar du mig?
Ja.
Jaha, jag satt mer här och filosoferade över välfärdsstaten. För jag skulle vilja se välfärdsstaten och socialpolitiken. Det är också en medmänsklighet, en handling av medmänsklighet. Liksom en kodifierad. Man till och med ibland kan uttrycka den som utkrävbara sociala rättigheter och så. Att det är liksom samma medmänsklighet i botten som den här som man använder när man möter individen. Och det som Lena säger, den här kampen så att säga om social rättvisa, omfördelning och vara röst. För en social förändring. Det drivs liksom av samma motor, den här medmänskligheten.
Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det, de här krafterna i samhället då, som borde äga frågan och skydda utsatta. Jag vill ändå hålla kvar, om ni kan fundera lite grann på den, för jag tycker den är viktig det här, att vara ett offer eller att bemöta någon som ett offer eller att se sig själv som ett offer. Ja. Vad det finns för risker med det?
Det är precis det jag var inne på, det här då med sociala rättigheter. Alltså när man ställer typ välgörenhet mot rättighetstänket. För att när det är då välgörenhet, eller bara så att säga, och missförstå mig rätt, jag är inte mot välgörenhet, men när det bara är det så kan det ju riskera att bli, vad är det man kallar det för, alltså oförutsägbart, att man blir mer utelämnad åt den andres, alltså givarens tycke om det passar sig eller inte att jag ska få hjälp. Det är den risken jag kan se, och jag tror det är den Lena också är inne på, det här med att då ser man ju neråt på någon som jag kan hjälpa.
Mm, vad säger du, Lena?
Det är just ömsesidighet.
Mm. Nej, men jag vill knyta tillbaka både kring det här med egenmakt men också då människors syfte att hjälpa. Det stöter vi på. Nu har jag jobbat 1,5 år, men så jag har varit med nu vid en halv julinsamling och en hel. Och vid årets julinsamling så vill ju vi att människor ska skänka pengar så att föräldrarna själva kan få önska vad deras barn vill ha i julklapp. Och de fick göra önskelister och vi köpte in då grejer så att man fick sin kasse med färdigslagna julklappar och där vi visste att här finns klappar som de här barnen har önskat sig. Och det krockar ju ibland när människor ringer till oss och säger att vi kan tänka oss att skänka, ja vad ska jag hitta på, badbollar. Mm. Och så vet vi att det finns ingen vill av ha barn i den här familjen vill ha barnbollar. Men då vill man skänka just barnbollar. Vi har också, jag blev också uppringd av personer som säger jag vill skänka jättemycket pengar till en familj. Men jag vill komma hem till dem och jag vill se deras ögon tindra när jag ger dem den här slanten. Och då säger vi också tack men nej tack. Det är inte det vi är ute efter. Utan vi är ute efter att människor ger utan att man förväntar sig att man ska få någonting tillbaka. Man ska veta att när man skänker pengar till idéburna organisationer, alltså alla vi som har 90-konto, så är ju det här liksom säker gåva. Vi ser ju till att det når målgruppen. Ibland så går vi ut och säger, just nu har vi haft ett upprop när det blev så kallt i Skåne, att vi behöver jackor och kängor nya. För även om vi får skänkta saker så är det inte alltid så att de håller värmen. Och då är det också företag som snabbt ringer och säger, inga problem, vi skänker er 400 jackor. Kanon, för då har vi jackorna på våra öppna mötesplatser så att när man kommer på morgonen och ska ta sin frukost så kan man lämna in sin gamla jacka på tvätt, eller är den riktigt usel så försöker vi förmå den här personen, släng den, du får en sprillans ny jacka av oss. Så att här handlar det om att medmänsklighet är ju att ge utan att förvänta sig att få någonting tillbaka, utan man gör det för att man vill bidra till en annan medmänniska.
Och inte för att någon ska sitta och tindra i tacksamhet.
Nej, och ropa hurra, utan att det här handlar om medmänsklighet. Att människor hjälper människor och att människor också själva, även om vi befinner en utsatt situation, så vill jag ju kunna påverka de där små, små sakerna i mitt eget liv. Allt ifrån, jag vill välja om jag vill ha äggamacka eller ostmacka.
Mm. Vad säger du, Karin?
Ja, nej men precis. Nej men det här med utan att få någonting tillbaka, skulle de vilja säga att man får tillbaka. Man får ju tillbaka just det här samhällspåverkan man har. Så att man får skriva in sig själv i den helheten, tänker jag mig. Mm. Och då bidrar man ju till samhället. Mm. Men man får ju inte det där tindret tillbaka, om det nu är den effekten man var ute efter.
Lena Wetterskog Sjöstedt, du skrev en debattartikel just innan jul som handlar om vi var inne på det här, vem är det som ska bidra? Där du kräver bättre beredskap för att kunna möta människor i utsatthet i framtiden. Vad menar du med det? Att det krävs bättre beredskap?
Nej, men jag tänker att vi har ju ett väldigt välordnat välfärdssystem i Sverige. Och vi har ju stora aktörer. Vi har offentlig sektor, som drivs av lagstiftning och så vidare. Vi har ett aktivt näringsliv som i mångt och mycket går in ibland och tar ansvar. Vi har forskning, akademi, lärosäten. Vi har hela civilsamhället med idéburna organisationer, idrottsföreningar etc. Och framförallt så har vi människorna i samhället. Och jag tror ju, om vi nu ska nå Agenda 2030 hållbar utveckling, så tror jag stenhårt på mål nummer 17 som heter genomförande och partnerskap. Och jag tror ju, jag skulle så gärna vilja att kommuner organiserar ett relationsbyggande mellan de olika samhällsaktörerna och att man gör det ständigt och jämnt. Så att när det väl kommer en kris, då har man en relation, man vet vem som gör vad. Man har också lite koll på de samlade resurserna. Vad har vi för lokaler, vad har vi för material, vad har vi för kompetenser? Så går det mycket snabbare att mobilisera. Så om man tränar sig på att i icke-kristid vara i mellanrummen, så är det ganska lätt att mobilisera sig.
Mm. Karin, du nickar.
Nej, men precis. Att det är just den här bredare beredskapen vi behöver. Så resiliens, man brukar säga, bland motståndskraft, både människor i lokalsamhällen. Och den byggs, precis som Lena säger, i de här kontakterna. Men det innebär ju också egentligen att, ska vi kalla det för, höja basnivån, för så att utsattheten minimeras, för så att människor i allmänhet har lite mer marginaler att ta av om det smäller till eller om vi kommer in i en kris.
Och då krävs det här stora samarbetet då?
Ja, ja. Men också kanske i det lilla, alltså i lokalsamhällena, ute i, alltså i bostadsområden till exempel. Det är inte bara organisationer, menar jag, som behöver hitta varandra. För att det skulle helt enkelt minimera eller minska på sårbarheten.
Mm. Men det kanske krävs sådana där insatser då, som att gå och så ett frö och dela med sig till grannen.
Ja, jag skulle vilja påstå det. Ja. Att det där, om jag tar den här frö och det, så kanske det är så att här har det byggts kontakter. Så nästa gång det händer någonting, låt oss säga i den här trappan, så går strömmen. Och kanske man vet vem det är som behöver hjälp. Om det är ett elavbrott till exempel, att man bygger upp den här kontakten människor emellan.
Ja, just det. Och då är det inte så svårt när man inte, eller när man känner varandra. Nej. Man vet att, ja men nej, Lena där, hon har det behovet och Karin hon har det, så att nu kan jag gå och hjälpa till.
Nej, men om jag får flika in, jag tänker, vi är ju världsbäst i Sverige på projekt. Jag har under mina yrkesverksamma år, och de är ganska långa, många vid det här laget, varit med i otaliga projekt. Och jag tänker ibland, om vi skulle ta bara en bråkdel av de pengarna och lägga på det här långsiktiga tillitsbyggande, så att vi hela tiden håller ihop samhällskontraktet. Och inte bara snuttifiera genom projekt. Vi tror att då ska människor i vissa bostadsområden verkligen liksom komma samman. Utan jag tror man måste bygga uthålligt, långsiktigt, både på mikronivå och på makronivå samtidigt. Och då handlar det om att knacka på grannens dörr. Då handlar det om att när nästa pandemi kommer, vi vet inte när, så kommer vi ganska snabbt att se till att alla får sin mat hemhandlad. Då behöver vi inte då starta med organisering. Det är lite grann det vi är ute efter. Att vi skulle i mycket större utsträckning kunna jobba för att ha en ständig beredskap för att kunna hantera det oväntade.
Karin, varsågod.
Nej, men alltså, jag vill bara, det här med tidsaspekten vill jag säga att jag vågar påstå att det som vi nu kan se, som till exempel det här med fröna, och då, skulle vi göra en liten koll bakåt, så är inte det nya grejer man har hittat på så att säga nu, utan det har vuxit fram. Och det kanske, jag håller så mycket med Lena här, ut med projekt, börja jobba långsiktigt och framförallt ha respekt för att saker och ting i människors liv tar tid, och kontaktbyggande och kontaktskapande. Det borde vara förbjudet med korta projekt.
Projektsjuka brukar man väl säga att samhället lever av. Men hörni, jag hör att det andas ett aningens missnöjde, att det kanske inte att det görs inte tillräckligt, eller i alla fall inte på rätt sätt. Vad säger Karin?
I alla fall inte då man tänker på det här långsiktiga perspektivet, för vi vet att samhällsutvecklingen går baklänges i många avseenden. Fattigdomen har ökat, klyftorna ökar, hemlöshetsutvecklingen går på fel håll, och här också har vi då covid. Och då har vi Matteus-effekten som vanligt, den som har ska vara givet och tvärtom. Så tittar vi på det, så får man nog säga att det görs inte tillräckligt. Nej. Vad säger du, Lena?
Nej, men visst. Och det blir väldigt tydligt när det kommer en kris, alltså, som pandemin då, som drabbar alla. Ingen har kommit undan. Den har drabbat oss i arbetslivet, i privatlivet, i samhällslivet. Vi kommer liksom inte undan någonstans. Så då blir det ju så väldigt tydligt hur klyftorna ser ut. För när vi då i våras på Stadsmissionen fick frågor om, ja men hur ska det gå för de stackars hemlösa? Så svarade vi nog alla unisont, de är inte rädda för covid. De är rädda för att vi ska stänga. De är rädda för att vi inte kommer att fortsätta hålla öppet. För redan i våras så stängde ju många mötesplatser för psykisk ohälsa eller för människor med beroendeproblematik stängde, därför att man ville inte träffas i grupp. Vi resonerar ju tvärtom. Hur kan vi öppna upp mer, och hur kan vi framförallt säkra att hålla avstånd och minimera smittspridningen? För vi har också sett att vi är en viktig informationsbärare till de här grupperna som inte tittar på tv, som inte har någon dator, som inte har någon iPhone.
Och Twitter och exakt. Facebook och Instagram och allt vad det är.
De tittar inte på Anders Tegnells utsändningar varje dag klockan 14. Så vi har ju då... det har blivit tydligt just det här med att vi inte har en beredskap att möta upp dem mest utsatta människorna. Så är det.
Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden, podden om hållbar stadsutveckling. Idag om medmänsklighet. Och då tänkte jag att vi kopplar tillbaka till pandemin. Mm. Och så tänkte jag att vi skulle göra en liten jämförelse. Så här. Om vi jämför två kriser, till exempel flyktingkrisen då 2015 och så nu pandemin. Vad kan man se för likheter och för skillnader när det gäller medmänsklighet? Vem vill börja? Karin?
Ja, jag kan ju säga det. Alltså, likheten som är precis mellan alla kriser som vi har sagt flera gånger nu. Den slår hårdast mot de redan utsatta. Det kan man säga precis alla typer av kriser. Och, så det är en likhet. Sen var Lena redan inne på det här med en olikhet. Att covid i någon mening är lite mer jämnt fördelat. Så att säga. Den rör till och med oss som sitter här. Rätt så välbärgade, privilegierade personer. Men vi har ju också rörts av den i vår praktiska vardag. Och sen, men sen tänker jag faktiskt också, jag kan ha helt fel, men jag tror att det är så att flyktingsituationen då 2015-16, jag tror att en och annan person kunde gå helt oberörd genom den. Att man inte så att säga berördes alls av den. Men det är ju omöjligt nu med covid. Och sen en annan lite för mig helt otippad skillnad är att jag läste här om dagen att covid har stängt fler gränser i Europa än vad flyktingsituationen gjorde. Det trodde inte jag. Det har den.
Det är mycket vi inte trodde på. Det skulle kunna ske för bara ett par år sedan. Man eller hur? Mm. Vad säger du, Lena? Vad ser du för likheter och skillnader?
Likheten som jag ser, det är ju ändå att vi är starka som människor. Vi kan snabbt mobilisera och ställa om. Det tycker jag märkte både 2015 då med många människor på flykt som kom till Sverige och till andra länder. Och då jobbade jag i kommunalverksamhet. Och det har vi också sett nu i form av pandemin där vi ju ändå har fixat väldigt mycket. Både samhället och individer. Så där finns ju en likhet, tänker jag, att vi har kraften och vi har resurserna. Det som kanske är olikheten som slår mig mest, det var ju att i krisen 2015, när, då var det liksom vi och dem. Vi som fanns redan här i Sverige, vi satt ju ändå ganska tryggt och så tittade vi och så hjälpte vi dem, de andra. Medans i pandemin så har vi också varit tvungna att hjälpa varandra, vi som finns här och nu. Oavsett om jag är född i Sverige eller född i ett annat land så har det varit liksom alla vi här. Så jag tycker att det finns både likheter och olikheter. Men medmänskligheten tycker jag att jag har sett som i stråk. För mina medarbetare då 2015, de släppte ju allt vi hade. För då skulle vi mobilisera, möta upp på centralstation. Vi krokade armar, Röda Korset, olika organisationer och fanns där. Mm. Och en del tänkte, hur ska det gå med vår ordinarie verksamhet? Mm. Och jag kan säga, den gick jättebra. Mm. Vi klarade
då,
både
och. En tanke som slår mig då, är det skillnad då på vem det är som är i nöd och viljan till medmänsklighet?
Ett rakt svar på den frågan, det tror jag ja. Det tror jag faktiskt alltså. För den värsta ytterligheten, bara som ett fläska på ett exempel här, är ju det här när i vissa länder att man har haft soppkök. Där man måste visa legitimation för att få sin soppa. Alltså du får inte. För att sortera människor, i det här fallet då efter medborgarskap. Och, så där tror jag alltid att det finns en liksom, alltså, medmänsklighet kan ha en räckvidd. Men det är kanske just därför vi måste tänka så mycket på det. Alltså, fundera och växa i den frågan. För att inte ha den räckvidden. Utan ha en medmänsklighet som är bredare och djupare. För att det ska bli just den här kollektiva, breda inriktningen, tänker jag.
Vad säger Lena?
Nej, men jag håller med där. Och det gäller ju att vi faktiskt tar avstamp i FNs mänskliga rättigheter. Mm. Att alla människor är lika mycket värda. Och nu pratar jag mycket om statsmissionen här, men vi gör ju aldrig skillnad på en människa. Du har möjlighet att komma till oss och be om hjälp oavsett din legala status. Vi hjälper alla. Även om taxichauffören stannar förbi utanför Café David och säger, kan jag inte få en frukost, så får han också det. Det är helt okej. Så att jag tror att det finns en, det här är en diskussion eller en dialog som vi behöver ha levande i den offentliga debatten. Vem hjälper vi? Hjälper vi alla? Ja. Eller sorterar vi bort människor? Det är en farlig lina att börja balansera på när vi liksom sorterar människor. Så det handlar om medmänsklighet. Då hjälper man alla.
Jag håller så mycket med dig, Lena. Mm. Men jag skulle faktiskt vilja problematisera ytterligare utifrån min egen forskning då på Institutet för hållbar stadsutveckling. Det här med det ekosociala, så har jag börjat tänka att alltså medmänsklighet, ja, det är jättefint. Men jag tänker att med de kriserna vi har idag, klimatkrisen inte minst, så kanske vi behöver gå bortom med mänsklighet, utan jag bara funderar om det ska vara med arter eller vad det ska vara. Alltså med alla de här viktiga systemen som upprätthåller våra liv, vattnet och vad ni vill, att nästan ha med, jag har inte hittat på ordet än, men de är liksom med subjekten eller någonting annat, så att vi får med, vi behöver gå utanför mänskligheten, för säga vad man vill, vi människor har också ställt till det väldigt mycket genom att vara så fokuserade på oss själva och hur vi har det. Så ja, i den riktningen tror jag man också behöver fundera. Vad så är det ett, lite,
ett vidare perspektiv menar du på medmänskligheten?
Ja.
Men och då kommer mitt stora hur. Hur ska vi då, hur ska vi komma dit? Hur ska vi kunna hålla liv i det här medmänskliga engagemanget? Och hur ska vi kunna bredda och få in helheten? Men vill börja.
Ja, det är ju
jättestora frågor. Det är Nobelpris på det här.
Men absolut. Men, nej, men jag tänker också här, det jag tror är det goda, om man ska säga så, med pandemin, eftersom den då har påverkat oss alla, har den ju också påverkat miljön och klimatet och ekosystemet i många positiva riktningar, med både ozonskikt och mindre utsläpp etc. etc. Större medvetenhet också, behöver jag verkligen handla alla de där kläderna när jag nu inte kan gå i köpcenter? Så att jag tänker, hoppas och tror att vi får en lite större medvetenhet hur vi förhåller oss till planeten och till människorna. För vi är ett system, vi är ju beroende av varandra. Så hur kanske vi inte har svar på just nu, men jag hoppas och tror att de olika krafterna som ändå nu finns, jag tror ju på emergensen, att det vill bli bra om vi inte stökar till det, så vill ju naturen återuppstå och knopparna vill brista ut nu här i mars, april, återgå till sitt normalläge. Så kanske det är så att vi i större utsträckning skulle just ha de här diskussionerna, debatterna, dialogen om hur ser vi till att leva på ett annorlunda sätt.
Karin?
Ja, för jag ser en fara i att om vi låter oss nöjas med medmänsklighet som just inte då i förlängningen söker liksom kollektiva lösningar, utan håller oss på det här från mellan två individer, utan försöker växla upp.
Men jag fyller på det. Vi är på gång nu att starta en matmission mini i Malmö. Och det är ett koncept där vi tar hand om matsvinn. Det gör vi redan nu. Vi tar in sådär 2-4 ton mat varje vecka som är fullt bruklig och ätlig. Men det kan vara kort bäst före datum, eller det kan vara en överproduktion från en livsmedelsproducent. Det här tar vi hand om, dels att vi använder i våra egna verksamheter, men också delar ut och matkastar till barnfamiljer. Det här är ett sätt att knyta ihop att både minska fattigdom, förbättra levnadsvillkoren och samtidigt ta hand om mat som annars skulle ha kastats. Precis som vi tar hand om prylar och kläder och så vidare. Så att jag tror ju på att mixa ihop de här. Att den ena goda insatsen kan påverka en annan god insats. I och med att vi ser oss själva som ett gigantiskt kretslopp. Både då planeten och människorna. Så, och kunskapen har vi. Forskningen finns där. Men det handlar om att ändra beteende. Det är en beteendepåverkan.
Karin, hur kan forskningsperspektivet vara med på den här resan då? Vad kan forskningen bidra till i de här frågorna?
Väldigt ofta i de här frågorna tänker jag mer att det är begreppsliggöra sådant som redan sker. Som det som Lena talar om, det är ju liksom sån här ekosocial intervention. Men också ha med hela tiden, ligga på där och ha maktperspektiv också.
Nu har tiden gått jättefort när vi har roligt. Vi ska avrunda. Och då tänker jag att Karin, du får ett slutord här. Och säga någonting om vad du ser framför dig i de framtida behoven av medmänskligheten.
Jag sitter här som en dåre och tjatar om de här kollektiva lösningarna. För jag tänker som, alltså under 60- och 70-talen så tog sig ju väl mycket medmänsklighet som här liksom välfärdsstatliga lösningar. Men sen så har vi sett de här, jag vet inte, så kan kalla det för strukturella begränsningar för medmänsklighet i vårt samhälle. Och liksom vi har fått försvagade skyddsnät. Och då har ju de här lite mer individuella lösningarna och välgörenhet har kommit fram som väldigt rimliga alternativ. Men det löser ju inte grundproblemen, just det här mer samhälleliga, breda lösningar. Som du också Lena är inne på, att man jobbar för det, att advocacy som man säger, att påverkan och opinionsbildning. Eftersom vi ser ju också en acceptans för välgörenhet, att den ökar. Att vi liksom bara tycker att ja, men det är väl klart att det finns soppkök. Det är ju egentligen helt galet att de har återkommit i vårt samhälle. Så det är därför jag ser den här fara i att liksom vi låter oss nöjas. Om vi då skulle göra det och inte kämpa på också, förändra på högre nivå och hitta de här bredare samhälleliga lösningarna. Det är att vi ser till samhällelig helhet.
Vad säger du, Lena?
Nej, men jag tror också att det här med att vi... Ja, vi är tillbaka det här med tillsammansarbetet. Och det är ju ingen som vill att barnfamiljer ska leva i korta, osäkra boendeförhållanden. Det är ingen som vill att någon ska behöva sova i en trappuppgång och så vidare. Men det behövs ju då... Dels så kanske det behövs en liten ändring på lagstiftning. Nu är ju en översyn av socialtjänstlagen på gång. Vi får se vad den genererar. Här finns ju både... mycket kritik och det finns en del hejarop när jag har läst in mig lite i debatten där. Det jag tror det är ju att vissa saker skulle då vi som civilsamhälle kunna göra, men med hjälp av stöd, alltså med stöd av finansiering från det offentliga. Och då tänker jag ju på att kunna vara där och möta upp när människor faktiskt behöver akut hjälp av någon anledning. Det som är dilemmat det är ju att vi hela tiden ska leva på välgörenhet, leva på insamlade pengar, leva på gåvor och annat. Mm. Där skulle man kunna hitta alternativa lösningar så att man får den här pentahelixen mellan forskningen, mellan det offentliga, mellan näringslivet, civilsamhället och människorna. Vissa saker gör vi kanske bättre än det offentliga och vissa saker ska absolut det offentliga göra. Eller någon annan aktör.
Så alla goda krafter tillsammans?
Jag tror mycket på det. Det låter kanske naivt, men det är där jag verkligen ser att det finns en medmänsklighet. Men vi behöver kommunicera och vi behöver bygga relationer och lita på att vi ställer upp när det verkligen gäller. Så att man inte backar, för det är det vi kan märka ibland just nu, att offentlig sektor backar i vissa lägen.
Mm. Får jag slänga in där då att det är precis det jag menar, att de gör det och då blir det ett glapp däremellan och det glappet finns kvar, men jag är inte alltid säker på att det är civilsamhället som ska fylla det här glappet, utan att det är det offentliga som ska spotta upp sig och hämta hem det här glappet och göra det de ska. Så att det här glappet behöver definitivt utforskas och fyllas på ett sätt som blir medmänskligt i ordets egentliga bemärkelse.
Vi konstaterar att det finns en hel del kvar att göra. Och med det är avsnittet om medmänsklighet slut. Tack så mycket Karin Quadra som är professor i socialt arbete vid Malmö universitet och Lena Wetterskog Sjöstedt som är chef för Skånes Stadsmission. Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö. Det är produktionsbolaget Umami som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen.